I Faderns och Sonens och i den helige Andes namn. Jag läser Guds ord ifrån första Mosebokens slut ifrån 50:e kapitlet, verserna 15-20, och orden lyder i Jesu namn. När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta sade de: kanske Josef hyser agg till oss och vill ge igen för allt ont vi har gjort honom. Därför skickade de bud till Josef och lät säga: innan han dog bad din far att vi skulle säga till dig: vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont, så förlåt oss, din fars Guds tjänare, den synd vi har begått. Vid dessa ord brast Josef i gråt. Sen kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sade: vi är dina slavar. Men Josef sa till dem: var inte rädda. Jag är ju inte Gud. Ni ville mig ont, men Gud har vänt det till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda. Jag ska sörja för er och era barn. Så talade han lugnande och uppmuntrade till dem. Amen. Till början vill jag be om hjälp ifrån er som har varit på skolans religionsundervisning i söndagsskolan eller bibelklassen. Ni som har hört berättelsen om Josef, och särskilt ifrån er gamla farbröder och gummor som för länge sedan har lärt er Josefs förunderliga berättelse. Hur var det nu berättelsen gick till? Vad hade hänt för Josef? Jag kommer nämligen inte ihåg. Eller jag tänkte inte behandla alla detaljer i Josefs liv. Så tillvida berätta ni där borta på fältet, i bilen på vägen till sommarmöten, eller ni som lyssnar där hemma, för de mindre syskonen, eller kanske mamma och pappa inte riktigt minns alla de skeden som hände för Josef för länge sedan. Och generellt, ni gamla pappor, gamla farbröder och kvinnor, berätta dessa berättelser för era barn och barnbarn. Berätta om vad de har betytt för er. I vår tid längtar man ofta efter den tid som var i skolan förr, då man hade mer religionsundervisning och man lärde sig Bibeln också mer utan till. Och jag minns detta, det är sant, att senare hur undervisningen ändrades och man lärde sig inte så mycket utan till, utan lite mera allmän, behandlade sakerna på en mera ett allmänt plan, talade man om sakerna. Men så fick man märka att en som gick grundskolan på 2000-talet fick lära sig Josefs bröders namn, Ruben, Simeon, Levi, Juda, Dan, Naftali, Gad, Aser, Isaskar, Zebulon, Josef och Benjamin. Jag lärde dem tillsammans med min grundskoleelev så här som vuxen. Jag behövde inte lära mig dem i skolan. Jag hade med mig dem på en lapp här framme. Om jag hade glömt bort dem så hade jag kunnat läsa. Om de här bröderna talas i Bibeln, varav den äldsta är Ruben och sedan den mycket yngre Benjamin och den yngste, den näst yngste Josefs, vars liv är lite speciellt, som började då när Josef blev slagen av sina bröder som var avundsjuka, och senare hamnade Josef i Egypten, blev såld som slav. Och vad som hände sedan i Egypten, i Bibeln berättas lite tidigare hur det för pappa Jakob var förskräckligt, en förskräcklig erfarenhet att bli av med sin son. Hans söner och döttrar försökte trösta honom, men det hjälpte inte. Jag kommer att ha sorg tills jag går bort i dödsriket. Och pappan grät på grund av Josefs bortgång. Och det berättas i Bibeln för oss hur Josef hamnar i fängelse, blir tvungen att erfara mycket hårda saker, men också hur Josef blir anförtrodd viktigt yrke i faraos hov. Josef beskrivs som en stark man som genom prövningar når framgångar. Det berättas inte i Bibeln hur han, att han skulle ha bekymrat sig väldigt mycket för allt det han mötte, de problem han mötte. Det berättas i Bibeln att Josef, han litade på att den himmelske fadern leder honom i hans liv, trots att det ofta såg väldigt svårt ut. Josef blev tvungen att erfara sina egna bröders våld, att han behandlades illa, och så också till och med i sin familj. I den tiden betydde familjen allt, precis som det också idag är så för oss, att familjen är en mycket kära människor för oss, men på den tiden var det också allt vad det innebär att bli omhändertagen av sin egen familj. Timlig trygghet, allt detta togs bort av Josef. Men Josef litade på Gud. Men de här sakerna var inte lätta för Josef heller, trots att han blev upphöjd till minister, den första ministern i Egypten. Han förtroddes viktigt uppdrag. Det berättas hur han gav sin äldsta son namnet Manasse, som betyder han hjälper till att glömma. Vi minns vad allt Josef ville glömma. Mycket hade hänt i hans liv som han ville glömma. Men sen kom den tiden och den dagen att Josef mötte sina bröder. För såväl Josef som sina bröder blev den tiden uppenbar då de skulle möta det förgångna. Om detta möte berättas i Moseboken för oss hur när bröderna kommer för att hämta mat i Egypten. Ni minns väl hur Josef hade gett råd till farao och tydligt drömmar och berättat att under 7 år skulle man samla skörd i ladorna för 7 hårda nödår som skulle komma. Och samma nödår möttes de omkringliggande folken av oss också. Och då blev Josefs bröder tvungna att bege sig iväg från sin far Jakob för att hämta mat. Att hur bröderna blev väl omhändertagna. De fick möta sin egen bror Josef. Han kände sina bröder, men bröderna kände inte Josef. Där talades ett främmande språk. Det berättas i Bibeln också om hur bröderna talar på sitt eget hemspråk, sitt modersmål, utan att misstänka att den är faraos ämbetsman förstod dem. Bröderna talade. Vi har verkligen förtjänat ett straff för det vi gjorde till vår bror. Vi såg hans nöd, men vi lyssnade inte på honom. Därför har vi nu bekymmer. Och i det här stället berättar Bibeln att Josef gick iväg från dem och han grät. Det berättas inte att Josef skulle ha gråtit tidigare, men när bröderna talar så här och bekänner och ångrar att vi såg hans nöd, vi lyssnade inte till honom och därför har vi nu bekymmer. Och när Josef hör denna bekännelse, trots att de inte förstår att Josef förstår detta, går Josef iväg och han gråter. De här minnena kommer upp. Minnena som gjorde så ont. I 45:e versen lite senare berättas om hur Josef sedan berättar för sina bröder vem han är. Och till den stora överraskningen finner bröderna sin egen förlorade son. Nu kunde bröderna, kunde Josef inte längre hålla tillbaka sina känslor, utan säga till alla, till tjänstefolk och andra att bege sig iväg därifrån. Och Josef börjar gråta så högt att egyptierna till och med i faraos hov hörde detta. Detta var en berörande stund för Josef och hans bröder. Josef gråter så högt att faraos hovfolk som hade skickats iväg förundrades och hörde vad som hade hänt, eller vad som höll på att hända. Efter detta talade Josef till sina bröder om Guds plan. Ni skickade alltså mig hit, utan det var Gud. Det var Gud som satte mig till att vara härskare i Egypten. Och så skickar han sina bröder för att hämta också sin far dit. Och senare berättas om hur Josefs bror Benjamin, den yngsta av bröderna, som hade samma mamma som Josef hade, Jakobs stora kärlek Rakel. De andra bröderna var halvbröder för att vara noga till Josef. Och särskilt när Josef här möter Benjamin berättas att Josef tog sin bror Benjamin om halsen och grät. Och så också Benjamin kysste sin bror Josef och grät, och Josef gjorde så med övriga bröder också. Och det berättas för oss att efter detta så talade hans bröder länge tillsammans med honom. Det berättas inte mer precis vad de diskuterade, men det berättas att de talade länge tillsammans med sin bror. De hade mycket att tala om, och om Gud vill så vill jag om en stund komma tillbaka till detta, att tala länge tillsammans. Före detta finns en händelse i Bibeln hur den gamla pappan Jakob fick ändå se sin förlorade son. Hur Jakob spände hästarna för vagnen och begav sig iväg för att möta sin son. Jakobs andra namn Israel, hur han begav sig iväg för att möta sin far Israel. Begav sig Josef, och de möttes, och hur Josef grät när han mötte sin far. I slutet på vår berättelse finns mycket gråt, men är en gråt som berör goda saker. Det berör också de sakerna som gjorde så ont. När Josef gråter, så gråter han säkert över den längtan han har haft, alla de erfarenheter som finns djupt inne i honom. Och också i den text vi läste kan vi konstatera att fastän man redan har talat länge om sakerna, att fastän man redan har kommit överens, att när Josefs bröder efter att deras far Jakob hade gått bort säger att kanske Josef ändå hyser agg till oss och kommer att ge igen för allt ont vi har gjort honom. Och de skickar bud till Josef om vad fadern hade sagt till dem, vad far hade sagt till dem, att säga att Josef, vi ber dig förlåta oss, dina bröder, vår synd och skuld, trots att vi har gjort dig ont. Och säger att vi tjänar ju samma Gud. Den äldre översättningen talar om att förlåt din far, din Guds tjänare, deras brott. Och nu när de hör denna bedjan om att få förlåtelse, berättas också här om hur när Josef får höra detta brister i gråt. Det var fortfarande inte lätt att möta den här saken. Det är inte lätt att förlåta ifrån hjärtat. Det är inte lätt att glömma allt och alla de bekymmer och felaktigheter man har mött. Det är inte någon tvekan om att de större bröderna hade behandlat den yngre brodern Josef väldigt illa. De övergav honom, sålde som slav och behandlade på allra värsta sätt. När Josef och bröderna diskuterade kan vi tänka att där talades om saker som gjorde illa, som berörde. Man hade försökt glömma Josef på sitt sätt och bröderna på sitt sätt. Och visste att de hade gjort fel och vi kan inte få det ogjort. Guds ord lär att det finns inte någon fruktan i kärlek. Att tala också om svåra saker på samma sätt som Josef och bröderna fick tala om svåra saker. Det var ingen ond sak, inget tvång, utan det var Guds gåva. De fick tala länge om också svåra saker. Att tala också om svåra saker i våra familjer tillsammans med vänner och i Guds folk, det är en viktig sak. Till detta hjälper att vi litar på att det finns inte någon fruktan i kärleken, att vi törs tala, att vi så som sådana som har gjort fel och blivit felbehandlade, att vi törs tala. Och till syvende och sist, vad är det frågan om? Så som det var för Josef och hans bröders skull, att vi ber om förlåtelse och att vi ger förlåtelse. Hemma bland vänner, mitt i Guds församling. Det hjälpte Jakobs söner. Det hjälper också oss i våra familjer, i våra hemsion, så som vi säger. I Guds församling hjälper det oss att vi talar också om saker som gör ont och att vi ber om förlåtelse och att vi förlåter från våra hjärtan. Inte med egna krafter, vetandes om att vi ska göra så, utan att vi av Gud själv får kraften att förlåta. Vi predikar förlåtelse till varandra. Vi gör det i Jesu namn och blod. Inte i vårt eget namn, utan i Guds sons, Herren Jesu namn och försoningsblods, på grund av hans försoningsblod. När Josefs bröder kom för att göra försoning efter faderns död, kom bröderna, gick på knä inför honom och sa att vi är beredda att bli dina tjänare, dina slavar, och så försona våra illgärningar. Ta samma ställning som de hade skickat Josef i en gång i tiden. Men hur svarade då Josef, en troende man, till dem? Han tröstar och säger: var inte rädda. Jag kommer att ta hand om era fruar och era barn. Han lugnade dem så och talade lugnt och varmt till dem. Förlåtelse är inte någon sak som lagen kräver. Är inte något som den som man ber om förlåtelse kan kräva. Vi kan inte tänka att när jag har brutit mot dig så måste du förlåta mig. Därför att Guds ord, att Bibeln skulle lära så, det är inte. Det är inte någon frukt som kommer ifrån tron, utan det riktiga sinnet är att jag är till och med beredd att bli din slav. Jag har inte någonting annat att säga än att du skulle orka förlåta mig. Inte heller som utomstående, när vi vet att Guds barn har saker att ta hand om sinsemellan, så kan vi inte kräva någon till bättring. Precis som att läsa lagen och säga att du måste göra si och så. Inte så, utan vi ber verkligen om att den andra skulle orka förlåta. Att den andra skulle orka förlåta. Gud ger kraft att vi skulle orka förlåta. Gud ger kraft att vi orkar förlåta. Det är att det mellan Guds barn i olika tider har funnits saker som man inte varit överens om. Saker som kommer från ens eget kött, ifrån vår syndighet. Saker att vi måste be om förlåtelse för. Men så finns det saker som vi inte kan be om förlåtelse för. Det kan vara så att troende tänker olika. Så förstår vi av Kristi lära att vi kan inte pruta på Kristi lära. Förhandla och be om förlåtelse för att Guds församling tänker på ett visst sätt. Vi kan inte förhandla om vår tro. Läran om en treenig Gud ifrån skapelsen, försoningen och helgelsen. Det vi säger i vår trosbekännelse, det vi lär om Faderns och Sonen och den helige Anden, det vi lär om hur en syndig människa blir duglig inför Gud. Blir duglig inför Gud när man på grund av Jesu förtjänst, av Jesu försoningsgärning, får tro alla sina synder förlåtna och får på nytt födas till ett Guds barn. Man får födas till att bli medlem av Guds familj, Guds rike, bli en del av det heligas gemenskap. Såna här saker är oföränderliga och bävar inte, förändras inte. Det är till detta vi kallar till i den här vår kristenhet, i denna vår kära heliga familj. Har det hänt att vi har velat förlåta, vi har velat be om förlåtelse? Jag tänker på de tiderna, från den tiden när jag inte ens själv hade blivit född än, om stridigheterna på 60-talet, på 70-talet, de tiderna som jag blev tvungen att uppleva så som ett litet barn, om de svåra saker, till de rör de sakerna att man behöver be om förlåtelse, men framförallt behöver man ge förlåtelse. Den riktiga läran är oföränderlig och sanningen förändras inte. Jesus är vägen, sanningen och livet. Men när att vara rätt har gått före allt annat, har man kanske tagit illa upp, tagit illa vid sig mot Guds församling. När jag tänker på detta så tänker jag då hur det berättas i Johannes evangeliet, hur många tog illa vid sig vid Jesus, den livets herre. Och Jesus frågar de sina att vill ni också gå iväg? Simon Petrus svarade: Herre, till vem skulle vi gå? Hos dig finns det eviga livets ord. Herre, till vem skulle vi gå? Detta är det allra viktigaste. När det har funnits stridigheter i Guds församling, våld, svåra saker, och kanske man har minnen och minnen som man inte har talat om. Det viktigaste är att Guds barns gemenskap, att man hinner hitta den gemenskapen där det eviga livets evangelium förkunnas bland det heligas gemenskap. Den här familjen kan endast bevaras i kraft av Kristi evangelium. Du som aldrig har fått erfara detta, eller du som inte minns, till dig hör kallelsen nu också. Kallelsen till Guds familj. Bättringspredikan. Bättringen är förändring av sinnelaget. Så som vi kan tänka att jag ändrade mig. Jag begav mig inte iväg. Jag kom tillbaka. Vägen var i dåligt skick. Jag var tvungen att komma tillbaka. Det var fel väg. Jag måste komma tillbaka. Jag var tvungen att göra en 180 graders sväng. Inte en liten justering av riktningen, utan det är det här det är frågan om i bättringen, om att vända tillbaka. Och det är det vi förkunnar ifrån Guds församling. Kom tillbaka. Återvänd. Vänd er tillbaka. Om den vändpunkten lär oss kyrkans bekännelse, Augsburgs bekännelse, om bättringen lär vår församling att de som har fallit bort efter dopet kan få syndernas förlåtelse när som helst, när de omvänder sig, och att kyrkan ska förlåta de som återvänder så här för att göra bättring. Bättringen är att vända tillbaka, att vända tillbaka till barnatro i vilken vi har blivit döpta. Barnatro är den vi har varit i. Ett litet barn är inte troende på grund av att den här inte har syndat, utan för att den är duglig inför Gud på grund av Kristi försoningsgärning. Och genom detta är tas denna emot genom dopet i det goda samvetets förbund. Och barnatron är inte svårare än så. Men det är så som Johannes evangeliet säger i början. I början var ordet, och det ordet fanns hos Gud, och Gud var ordet. Ordet var Gud, och allt föddes med hjälp av ordet. Ingenting har fötts utan honom. Alla människor är skapta med ordet. Alla har blivit skapta med ordet. Ordet med stort O. Försonade av Kristus. Vi har redan i livets begynnelse fått möta Guds ord, det skapande ordet, på försoningen som barnatron grundas på. Till dessa möten kallas alla. Det är en öppen tillställning. Här finns mycket fält som är öppet. Det är lätt att komma hit från alla håll. Och en viktig gäst är var och en som kommer hit. Alla är lika viktiga. Och den syndige uppmuntras göra bättring. Men också löftet att alla, att man får tro alla sina synder förlåtna i Jesu namn och blod. Avslutningsvis har jag tänkt på hur man på dessa möten talar mycket med vuxnas språk. Man predikar om alla saker, om Kristi lära. Man ska predika om läran, saker som inte alltid är så lätta för barn. Och det är kanske ord man inte förstår. Men jag skulle vilja särskilt komma nära er, så precis som er femåringar. Det finns säkert många femåringar här på mötet, eller sådana som snart fyller 5 år, eller har fyllt 5 år för en tid sedan. Ni som är på väg till mötet, ni femåringar, hör, ni lever en speciell ålder. Ni är på väg att känna till att alla människor en gång kommer dö. Jag skulle vilja trösta er alldeles särskilt att fast det är en sak man är rädd för, så är det ändå inte en så förskräcklig sak så att man inte skulle komma över den. Och för den skull sommarmötet har anordnats att vi människor en gång kommer dö. Men är det inte så att alla troende en gång efter döden kommer till himlen? Och ännu viktigare sak är att alla världens barn är troende. Med den grunden så som jag talade nyss om läran. Och jag vill uppmuntra er femåringar att tala också ni om de svåra sakerna. Ifall döden är en svår sak, så tala med mamma och pappa och mor och farfäder. Låt oss alla lita på att den himmelske fadern leder oss i våra liv, så som han ledde också Josef i hans liv. Josefs bröder sade att vår fader bad oss säga så här: förlåt bröderna vår synd och skuld, benåda oss trots att benåda dem trots att de har gjort dig illa. Fadern sa till: är det inte så, bröder och systrar, att vår fader har sagt så till oss också? Av den himmelske fadern den himmelske faderns nåderika befallning förkunnas syndernas förlåtelse. Det har redan hållits predikningar här, och från och med imorgon på själva sommarmötet så hålls 40 predikningar. Och jag lovar redan nu att i alla dem kommer det att förkunnas förlåtelsens predikan. Evangelium om Jesus. Det är glädjebudskapet om Herren. Om den som har segrat över dödens makt och försonat synderna. Glädjebudskap om att synderna är förlåtna av Kristi förtjänst. Så också nu, min bror och syster, riktat till dig på din egen adress med den som du kallats redan på dopet, och framförallt till dig som känner att du inte tillhör, du som känner dig utomstående, känner dig syndig, vart du än är, där hemma eller på väg till sommarmötet. Guds löfte är starkt och i kraft att du får tro alla synder förlåtna. Du får tro allt förlåtet i Jesu namn och blod. Var vid gott mod. Jag vill också tro så här. Predikar ni syndernas förlåtelse till mig också. Jag lovar tro. Och avslutningsvis läser jag ur Kolosserbrevet orden, tredje kapitlet. Ni som är Guds utvalda, heliga och kära till honom, klä er i en hjärtlig kärlek, uthållighet. Ta vara på varandra. Förlåt varandra. Trots att ni skulle ha anledning till att klaga, så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Men låt kärleken vara det allra viktigaste, och kronan, det gör allt fullkomligt. I Jesu namn. Amen.